De röda vagnarna av Stig Dagerman. Det var nog en förfärligt sjuk människa som klev upp på tåget. Konduktören som stod på perrongen och gnodde med tummen på sin blankaste knapp sparkade plötsligt ett gnistrande isstycke över kanten och det sprack med ett på sitt sätt kraftigt klingande men inte alls skrämmande ljud mot en skena. Mannen som förmodades vara sjuk spratt emellertid häftigt till och böjde med en besynnerligt krängande rörelse sin överkropp över grinden, som om han måste kräkas. Portmonnän, en nyckelknippa, den tunna bruna biljetten flög ur en ficka och landade bakom honom. Men den sjuke, om han nu var det, märkte ingenting. Hallå där, ni tappade någonting, skrek en ung flicka i vintergrön sweater och med en ljuv silverslinga spänd över ena bröstet. Hon passerade vagnen med käcka enmeterssteg och var långt borta innan orden ännu hunnit slå ut sina klor och fästa. Men mannen hängde nu orörlig över plattformens bakre kant och såg den splittrade isbiten smälta i den starka solen. Den gula, smältande snön sköd som lava i spåret. Sot och olja drev i pölarna. De glittrande rena isstyckena söks in i de orena munnarna. Sjukligt blek, läpparna strängartat spända, axlarna smärtsamt sammanpressade, blicken liksom insugen i sina hålor av hemliga magneter. De tunna vita händerna ömkligt fastklamrade vid järnet. Konduktören genomstacks av en verkande ömhet, bände sakta upp mannens ena hand, kuppade den och tryckte tyst de tappade föremålen i hans kalla handflata. Låt mig vara, viskade han då med en överraskande lidelse. En skrämmande häftighet som mer retade konduktörens nyfikenhet än den bedrövade honom. Han hade velat ta mannen i axlarna, böja honom bakåt och med lena rörelser skjuta upp hans ögonlock för att få fatt på den djupa hemligheten bakom dem. Nu gick emellertid tåget och han hade både anseende, plikt och ett aldrig rubbat förtroende från förmäns sida att ta hänsyn till. Att följa sina framrusande impulser mot obekanta passagerare kunde leda till de märkligaste konsekvenser. Han sköt alltså till grinden, klippte biljetten och beredde sig att fortsätta in i vagnen. Det envisa slamret slog nu upp som ett översvämmande gnistregn av ljud kring tåget. Hans vana öron registrerade snabbt och villigt de fina ljudförändringarna vid svaga skenbuktningar och växelställen. Då tog honom någon i armen. Greppet var mjukt övertalande, vänligt med en ansats av otålighet. Den förmodade sjuke böjde sig djupt fram mot konduktören, liksom sammantryckt av smärta, men ändå med en dold förmåga att utvidga sig, kanske ända till sprängning. Skälvde hans ömkliga kropp under den slappa överrocken. Säg, sa han. Varför sparkade ni den där isbiten nyss? För ett kort ögonblick blev nu konduktören alldeles oskyddad. De normala spärrarna av gjutgods sköt åt sidan i blicken. In i hans mjuka kärna trängde främlingens vilja som en bländande vass spjutspets. Åh, blod borde ha vällt fram. Varför han sparkade? Förvirrad såg han in i det vikande perspektivet. Och herregud, hela panoramat störtade sig ju plötsligt över honom. Tusen, miljoner, miljarder gånger hade han åkt över samma skenor. Men faktiskt upplevde han nu, för första gången, hur de röda bussarna, insektslikt och med hjälplöst famnande, svagt vajande antenner passerade bron. Himlens blåa ballonghölje snuddade andaktsfullt vid klagande ledningsstolpar. På jättebions entrétak mixtrade blåklädda män med röda lampor. Skenorna ormade sig med blänkande väsningar ut från växlarna och det smutsiga smältvattnet rann bäckaktigt i det vida spårområdets många kanaler. På sjöns gula, underminerade is såg han dun från under kölden fastfrusna änder fladdra i solskenet. Och luften, klar och vårlig, mängd med frän tågrök, hade en vintrig skärpa som vässade alla stadens konturer. Tänk hur någonting i honom långsamt tycktes förintas. En stor och mäktig pelare som dittills sträckt honom 175 centimeter upp från marken hade plötsligt börjat smälta. Och ett häftigt sönderfall hade väl blivit följden om inte klipptången kommit till hans räddning. Han fick nämligen upp den ur fickan mellan fingrarna. Kall och massiv låg den som ett vapen i hans hand. Nästan hörbart stramade värdighetsmusklerna till. Hade tången varit en revolver hade han nu tömt magasinet i främlingens kropp. Nu klippte han i luften, men mycket nära honom. Tången blixtrade i solen. Konduktören njöt av dess blanka elegans som fångade hela hans värld i sin spegel. En sista gång lät han den bita ihop sina käkar inför mannen, som alldeles säkert var sjuk. Och sedan vände han honom ryggen och gick in i kupén och klippte. Och klippte. Och klippte. Och klippte. Nu bör det emellertid påpekas att mannen, hans namn var Helge Samson, inte alls var sjuk. I varje fall inte på det sätt man ville föreställa sig. Visst var han blek. Men en 8-årig vistelse i ett under gatunivån beläget tyglager från morgonens ljusning till skymningens inbrott befrämjar inga rosor på kinderna. Smala, hoptryckta axlar hade han väl också, men han var van att ta så liten plats som möjligt. Med åren hade firman han var anställd hos vuxit och tygbalarnas antal likaledes, däremot inte lagerrummet. Och en liten person utan armbågar och störande breda axlar var naturligtvis idealisk på ett sådant ställe. Rummet han hyrde hos en fru Öberg var ju också klent tilltaget. Och han bar dess dimensioner med sig även när han gick i stora parker och djupa skogar. Kanske hans ögon kunde väcka någon oro. Blicken var ju så gott som alltid riktad inåt. Mänskligt sett åt fel håll alltså. Men var och en som vet vilket enormt besvär han en gång haft att stänga den inne i de smala skrymslena mellan tygpackarna beskärmar sig inte heller över den egenheten. Ytligt sett var Helge Samson alltså en människa med fullt normala egenskaper och utan andra än högst normala defekter. Den eventuellt gryende lungsoten bollade honom ännu så länge inga besvär. Däremot hade han gjort en upptäckt som oroade, förbryllade och skrämde honom. Han kallade den själv för upptäckten av det ondas dimension. Utan att ännu ha kommit riktigt underfund med hur den fungerade, visste han dock redan efter några få dagars förlopp tillräckligt om dess uppenbarelseformer för att han skulle leva i ett permanent tillstånd av spänning och ångest. Den chockartade upptäckten, som väl dock snarare hade upptäckt Helge Samson än tvärtom, hade gjorts en natt mellan 3 och 4, då han efter vanligheten låg vaken i sängen i sitt lilla rum. Inte klarvaken, tvärtom något bedövad av naturlig trötthet. Naturligtvis var han ensam. En flicka som han länge hade beundrat på avstånd hade en gång för länge sedan följt med honom upp på rummet, lockad av ett värdefullt tygprov som han påstod sig vilja visa henne. Självklart visste han att det bara var en bit ganska billig chorchett, men avslöjandet hade ändå drabbat hårdare än väntat. Nå, sen en tid tillbaka väcktes han varje natt av ett södergående, oerhört långt godståg som med stora ansträngningar forcerade sluttningen upp mot järnvägsbron som han just hade utsikt över från sitt rum. I över en halvtimme trängde de flämtande, regelbundet återkommande flåsningarna från loket in i rummet och in i honom själv och hjärtat tycktes bulta i takt med dem. I början hade han svårt att andas, av rädsla att loket skulle hoppa över en enda väsning, vilket skulle vara allvarligare för hans hjärta än för tågsättet. Han hade öppnat fönstret och självande stått där och väntat att äntligen få se åtminstone skenet från strålkastarna träffa bropelarna. Men väntan brukade bli outhärdligt lång. Det var annars en stund av märklig ensamhet. Gatan var tom och tyst. Inte ett knarrande steg från järnvägsparken. Det stora stationshuset, mörkt och öde. Den långa, blanka, ödsliga brobanan, rensopad av häftiga, snöjagande vindar. Det var faktiskt bara ljudet från det annalkande tåget. Ett våldsamt framviskat, eller snarare framväst, hö, upprepat med allt större mellanrum och häftighet ju brantare stigningen blev, som fanns i hela natten. Han frös outhärdligt i sina tunna nattkläder, men nödvändigare än allt annat fann han det vara att se tåget rulla förbi sitt fönster. Äntligen kom det, och lokets tub var lång och smärt, blänkande under de vajande lamporna. De stora hjulen tycktes knappt röra sig. Med seg envishet klängde de sig fast vid skenorna. Vagnarna, som nästan stillastående pressades in under brovalvet, var höga och stränga som begravningshattar. Tåget verkade alldeles obebott. Vagnarnas luckor tycktes slutgiltigt tillskruvade, och den vita röken sänkte sig som ett moln ljudlöst dalande måsar över de fuktigt glimmande vagnstaken. Ända till en natt för helt kort tid sedan hade Helge Samson dock inte funnit något anmärkningsvärt med det larmande godståget. Han hade till och med närt en förhoppning om att kunna vänja sig vid objudet och med tiden slippa vakna vid en så oläglig timme. Hans rumsgranne, en rödhårig teknolog, entusiast för motorcyklar, hade emellertid gett honom en biljett till söndagens isbanetävlingar, och för att han skulle bli i tillfälle att i detalj följa loppet också bifogat en kikare. Samson hade kikaren stående på fönsterbordet, och på natten steg han upp, föste den ur fodralet och riktade in den på tåget. Detaljer på loket, till exempel en märkvärdigt formad cylinder belägen omedelbart under den skenbart tomma förarhytten, fångade hans uppmärksamhet. Men det var först när han noggrant granskade dem i månskenet oändligt långsamt förbirullande vagnarna som han spratt till, halvt bedövad av ett märkvärdigt faktum. På varje vagnsida, hur olika de än sedan sinsemellan kunde vara till längd och höjd, hade någon i djupare rött än den vanliga vagnsfärgen målat meningslösa streck. En långa, obestämda linjer mitt över en lucka, en osäkert formade cirklar i ett hörn. Ibland hela häckar av röda rutmönster, någon gång blott svaga, luftiga antydningar strax ovanför hjulparet. Meningslöst. Skenbart alldeles meningslöst. Men plötsligt tappade han kikaren. Där låg den spräckt i månskenet. Ett glas rullade över golvet och ställde sig på kant i en springa. Ovetande om allt detta vacklade Helge Samson baklänges från fönstret och föll halvt ner på sin säng. Med tårade ögon, som i fysisk mening varken kunde se ut i rummet eller in i sig själva, såg han med glasklar skärpa det ondas dimension uppenbaras för sig. Det var som om pupillerna skurits ut av varliga pincetter placerats i skålar. Där penslats in med denna gruvliga visshet och sedan åter stuckits in i sina hål. Det långa, väsande godståget med de röda vagnarna, låt vara att det fraktade ved från ensliga skogsbyar eller gjutgods till en ansedd ingenjörsfirma, koppartråd eller vad som helst. Denna uppgift var, om inte den minst viktiga, så så i alla fall endast en port in till en annan. Att representera det onda. Att terrorisera, skrämma, oroa, påverka planerade handlingar i lömska riktningar, störa ordnade förlopp, bringa ädla avsikter om intet. Upplevelsen hade en så ohygglig genomslagskraft att Helge Samson motståndslöst tyckte sig funka genom husets alla trossbottnar ner i en fix, skrämmande, isolerad ödevärld, genomsträngad endast av den vita visshetens grymma kolonader. Badande i svett och tårar låg han som förlamad till gryningen då han darrande steg upp. På ett eller annat sätt tog sig ut och utan att i egentlig mening uppleva varken den stränga kylan eller den absoluta ensamheten strövade omkring på den lilla stadens breda vita tundregator. I seendets, hörsens, känsens ställe tycktes han ha fått ett sinne som ofelbart uppspårade och avslöjade för honom alla yttringar av det ondas existens. Överallt kunde han läsa bekräftelsen på nattens erfarenhet. Han kom ner till bangården. I ett spår låg en uppfläkt råtta med frost i pälsen. En död gråsparv hade hängts upp i fötterna i ett grönt snöre i en översnöad björk. Vid inakorderingarnas gemensamma tidiga frukost, han hade dock till sist drivits hem, tappade värdinnan plötsligt sockerskeden i golvet. Och trots att alla inneboende kappades om att ta rätt på den, var och förblev den försvunnen. Pressad av sin fruktansvärda vetskap bad han vid samma frukost värdinnan om att få byta ut sitt gatrum mot teknologens betydligt mindre, solkigare, mer illaluktande, det är sant, också något billigare rum som vette åt gården. Den motorintresserade teknologen blev givetvis stormförtjust över förslaget och på stående fot växlade de över sina få tillhörigheter. Teknologen hade dock ett signalhorn från en kullbyterad tävlingsmotorcykel vars förare kört ihjäl sig fastspikat på väggen i gårdsrummet. Men då de trots gemensamma ansträngningar inte lyckades få loss det, fick det sitta. Teknologen berättade skrattande dess historia. Men Helge Samson betraktade souveniren med resignerad fasa. Hade Samson emellertid inbillat sig att rumsbytet skulle betyda att han ostört fick sova, hade han grundligt bedragit sig. Just medan han flytt blev hans känslighet för skrämmande intryck oerhört förstorad. Redan vid de första svaga väsningarna någon kilometer bort, som han de andra nätterna inte alls hört, vaknade han och satte sig tvärt upp i sängen. Hjärtat bultade som en jättepistong i bröstet på honom. Ja, inte bara där, utan i alla hans kropps håligheter. Ja, inte ens bara där, utan i hela hans rum. Och alla rum omkring honom. I alla landets rum, i hela världsrummet. Med snabbt stegrad ångest hörde han godståget suga sig allt närmare. Och vissheten om att han inte skulle få se det höll på att göra honom galen. Ty eftersom han nu saknade varje möjlighet att kontrollera de röda vagnarnas utseende tog det sig i hans besatta föreställningar de mest groteska uttryck. Skräckinjagande ord, så ofta eller så sällan nämnda att redan deras bokstäver i och för sig var besmittade, grymma symboler som alla endast pekade mot en enda fruktansvärd handling. Allt utfört i flammande röd skrift. För att inte frestas att störta in i sitt gamla rum när pressen blev för outhärdlig låste han redan på ett relativt tidigt stadium sitt rum och gömde nyckeln under madrassen och försökte få sig själv att glömma gömstället. På ett eller annat sätt hade han väl ändå tagit sig igenom natten. Han vaknade i sin säng, svettig visserligen och ännu något darrande, men inte galen, inte vithårig. Benen bar honom ännu. Han kom sent in i matsalen och allas ögon vändes upp mot honom från de ångande tallrikarna. Kan man tänka sig, sa värdinnan just att skeden låg under julgransmattan flera meter från bordet. Men det var bara den obetydlige Helge Samson som anade sammanhangen. Om man nu, sedan allt är över, skulle fråga på hans arbetsplats hur Helge Samson betett sig just dagarna innan man sa upp honom, är det väl troligt att alla, både den långa skintorra försäljerskan fröken Lager, bokhållaren Klang, plattnäst, alltid hostande och med en skräckinjagande gul pensné som barrikad mot främmande blickar, den kullike, ständigt gestikulerande direktör Moms, med en beklagande axelryckning, skulle utbrista: "Ja, han var väl inte konstigare än vanligt." Och det kan nog vara sant. Inpressad mellan de takhöga tygstaplarna i lagerrummet, krypande i de trånga gångarna på jakt efter ett stycke glimmande brokad, allt under det han lät de skiftande dofterna från hundratals olikfärgade och olikvävda tygsorter flyta genom sig, lugnt och passadiskt, erfor han en mäktig, okomplicerad frid. Det var som att drömlöst sova. Helst hade han krypit in i något av tyglagrets innersta skrymslen, där bara de klarröda spindlarna majestätiskt gled fram över tygytorna som sakta drivande bojar, borrat in huvudet i något väldoftande stoff och sakta kvävts. Ja, varför inte? Allt heroiskt var honom främmande. Och ehuru den skakande upptäckten av det ondas dimension, paradoxalt nog, mitt i all ångest, fyllde honom med en lugn tillfredsställelse, var han inte särskilt angelägen om att stanna kvar i världen, blott för att bli i tillfälle att utöka sitt vetande om den. Men även på tyglagret var det så mycket som drev honom från lugnet, in i grymheten. Världen hade tre röster. Fröken Lagers, som i en humlas surrande envishet fann honom var han än försökte sticka sig undan. Alltid var det någon packe fjärilslätt muslin, mjuk barnslig flanell eller monarkisk brokad som fattades på affärens hyllor. Så var det bokhållar Klangs. Den liknade snarare en jagande skatas hetsiga kraxande, och oftast gällde jakten någon bortsprungen siffra. Till sist direktör Moms, tomma, bullrande, som alltid tycktes eka mellan väggarna, märkvärdigt nog mest när han inte var där. I pockande ton begärde han alla slags upplysningar av Samson som han inte behövde och som han sedan omedelbart glömde. Till synes oundvikligt störtade sig emellertid även här det ondas dimension över honom. Tvärs över farstun bodde en krökt, örnäst, gråhårig ringare som ibland brukade titta in på lagret och föra viskande, hemlighetsfulla affärssamtal med direktör Moms. Obekräftade rykten om arten av dessa affärer cirkulerade bland personalen. Nu på morgonen hade denne ringare, med ett rep slängande över axeln, varit inne hos Moms och på bokhållarens fråga vad han skulle ha repet till skämtsamt svarat att han skulle hänga sig. Samson hade hört det, och i den sinnesstämning han befann sig efter ännu en sömnlös natt tagit det på blodigt allvar. Utom sig av ångest hade han klätt på sig, smugit sig ut ur lagret och på avstånd följt efter ringaren. Märkligt nog hade han inte letts av någon drift att rädda honom, övertala honom att avstå från sin föresats, utan istället, och det skrämde honom lika mycket, endast av ett behov att få konstatera att självmordet verkligen ägde rum. Efter en lång och ganska slingrande vandring hade de omsider kommit fram till en kyrka i stadens västra utkant. Ringaren hade klättrat upp för de sviktande trätrapporna till tornet. Samson hade försiktigt smugit efter, endast för att få se ringaren byta ut en söndrig tågända mot ett friskt rep. Tyst och rädd hade han skyndat ut, men i kyrkogränden plötsligt överfallits av den dova klangen från klockorna. Förundrad hade han stannat och lyssnat, och sedan förfärad ilat vidare. Ty tydligt Förbluffande tydligt artikulerat sjöng kyrkklockorna i den dimmiga luften ovanför honom. Hängd man, hängd man. Och inte bara klockan i Västerkyrkan. Även bebådelsekapellets, domkyrkans, Ansgariekyrkans, ja, alla stadens kyrkklockor tyckte stämma in och jaga honom genom halkiga gränder och vindpinade gator in i lagerrummet. Naturligtvis fick han reprimander för sin bortovaro av alla tre rösterna. Men hans envetna fruktan gjorde att orden liksom vek åt sidan och obrukade borrades in i väggen bakom honom. Han skyndade längst in i centrum av tyglagret, makade där ihop till ett rede åt sig av sidenbalar. Lugnet liksom föll över honom ur de mättade dofterna som omgav honom, trängde på honom, ja, trängde sig in i honom och nästan förvandlade honom till en packe tyg. Motståndslös och slapp. Impulsgivande, men självurstånd att ha några. Då, medan det ännu kanske endast återstod några få sekunder före den slutgiltiga förvandlingen, trängde fröken Lagers röst i form av en humla obönhörligt in i hans gömställe. Herr Samson, den gula flanellen! Den gula flanellen, herr Samson! Herr Samson, herr Samson, var håller ni hus? Halvkvävd lutade han sig ut. Genom en dimma lyckades han finna det rekvirerade tyget. Den gula flanellen med ett barnsligt sagomönster av feer och glada barn och skyndade ut i affären. Han bredde ut över disken och kunden böjde sig ner över det och nöp i det med benvita fingrar. På grund av någon plötslig ondska, som han ju emellertid nu med sina erfarenheter omedelbart kunde identifiera, sträckte fröken Lager fram den stora saxen mot honom och sa: Klipp, herr Samson! Det hade aldrig hänt förut och behövde aldrig hända eftersom det inte ingick i hans arbete att hjälpa till i affären. Han grep dock saxen med fumliga fingrar och förde in den på anvisat ställe i tygstycket. Just som han ämnade skära in i flanellen hände honom emellertid något mycket egendomligt. Mönstret med de lekande barnen på feernas äng började plötsligt leva. Han fick för sig att ben och armar fylldes med blod och märg. Gräset fick färg och vajade. Ja, genom kundens och fröken Lagers idiotiska samtal trängde till och med ett virvar av rop och muntra skratt mot honom ur flanellbiten. Han hajade till. Ty just där han tänkt låta saxen bita in dansade två glada flickben. Förvirrad förde han saxen ett stycke åt sidan i hopp om att ingen skulle märka det och klippte in ett stycke. Snart måste han emellertid på nytt hejda saxen. Ett jublande pojkhuvud eller en fes spira kom i vägen och han fick lov att låta saxen väja undan. Det blev ett dike genom ängen som var oerhört krokigt, men å andra sidan skonade alla dess lekande varelser. Kunden tittade ner och skrek till: Va? Titta här, fröken, ska jag behöva acceptera det här? Vassa? Fröken Lager fick fina, kritvita rynkor i den slappa, gråa ansiktshuden. Med en förintande blick tycktes hon vilja visa honom vägen tillbaka in i lagerrummet. Men Helge Samson stannade envist kvar för att se henne gripa saxen i avsikt att med en blixtsnabb rörelse skära bort det buktande stycket, brutalt massakrera alla dessa oskyldiga. Fröken Lager! Skrek han. Akta er! Gör det inte! Gör det inte! Och eftersom han nu, för första gången efter upptäckten, äntligen hade givits en möjlighet till aktivt försvar mot det ondas dimension, grep han tygstycket med bägge händer, lyfte det och slungade det med ursinnig kraft över kundens huvud ner på det smutsiga butiksgolvet, fuktigt av svart smältande stadsnö. Fortfarande besatt, men invärtes lugn, hade han sedan förmånen att se kunden med benvita fingrar krampaktigt fatta om diskens kant för att inte falla. Se fröken Lagers ansikte först bli mörkt blått och slutligen djupt rött. Höra det gälla allt genomträngande skriket, se direktör Moms och bokhållar Klang komma till undsättning och bli utkastad 3 gånger i enlighet med etikettens regler. Först direktören som kastade ett svin efter honom. Sedan bokhållaren, Usling, och fröken Lager, Buse. Överrock, hatt och handskar följde efter någon väntan och enligt samma arbetsfördelning. Den flinande ringaren som just var på väg in stannade och borstade av honom, trots Samsons protester. Definitivt utstött. Tyan hade velat försvara sig mot den onda dimensionen, men alldeles tydligt varit en underlägsne, begav han sig nu ner till stationen. Alla skepp var brända. Och gällde det nu något var det att finna en passande utväg ur tillvaron. Den angenämaste, att låta sig ljuvligt kvävas under störtande tygbalar, var dessvärre stängd. Och hur beklagade han inte nu att han inte begagnat sig av den medan möjligheten ännu stått öppen. Det gäller att hålla allt detta som hänt honom i minnet, nu när tåget stannar vid hans hemstation och han kliver av det på den vårligt gassiga perrongen, där snön just smälter och det gnistrar grant ur vattenpussarna. Småpojkar i gula gummistövlar jagar varann och stänker ner en del avstigande passagerare. Några fåglar kvittrar redan i stationsparkens droppande träd. Och visst kunde det vara ett väder att vara glad över, om man ännu hade några chanser till att rehabilitera sig inför det overkligas verklighet. Men ett långt godståg boxeras just som Helge Samson och en del andra som kommit med samma tåg som han ska till att gå över spåret in framför stationshuset. Man får ju vänta förstås tills det har passerat förbi. Där kommer de långa röda vagnarna glidande. Och så stannar plötsligt tåget mitt för perrongen. Alldeles stilla står det. Och de röda vagnsidorna blänker i solskenet. En stor röd godsvagn har stannat rätt framför Helge Samson. Och när han lyfter blicken fångas hans uppmärksamhet av några meningslösa slingor målade i djupare rött mellan luckans överkant och taket. Det hugger till i skallen på honom. Med ens känner han hur intensivt det levs runt omkring honom. Himlen är hög och rak och det droppar hörbart från alla träd och stuprännor och vagnstak. Muntra röster pratar och det pålar mellan syllarna. Kanske någon knopp förbereder sprängningen. Till och med de fräna lukterna av olja och rök som silas in genom näsborrarna skvallrar ju genom sin fuktiga skärpa om vår. Och just i denna jublande enhet av höga friska röster och muntet vattenpål får hans upplevelse av de röda vagnarnas fasa ett sällsamt djup. Han märker ju hur främmande han är här bland alla dessa omedvetna och allt detta omedvetna. Och fascinerad och skrämd av sin upplevelses ensamhet börjar han springa längs godståget. Han törnar nog emot en del av de väntande. Vreda rop kastas efter honom. Och plötsligt snubblar han över en tjock äldre herres käpp och faller omkull i vätan på perrongen. Men långt ifrån att lägga märke till det fortsätter den tjocka att pladdra med sin reskamrat. Doppskon och kryckan blänker i solen. Och så dunkar han skrattande 3 gånger med käppen i vagnsidan, liksom för att få tåget att ge sig av. Med vidgade ögon ser Helge Samson slagen träffa inom en brutalt formad, ond triangel. Och med ens, med blixtrande visshet, upptäcker han nu den enda utvägen. Man måste förstå honom. Alltid kuschad, lika mycket av sig själv som av andra. Alltid inklämd i ett hörn, även när stora ytor är tomma. Ständigt tvingad att böja sig för dessa som poserar med sin oböjlighet, tycker han sig nu äntligen genom sin märkliga upptäckt ha funnit ett sätt att för första gången rätta ut sig. Den krökta fjädern inom honom måste få slå tillbaka. Alla de bastanta ropar ju efter tecken, bultar med sina käppar i väggarna. Men varför är det alltid de käpplösa, de tunnhudade, de de smalaxlade, ensamma tumbitarna. Dessa de motvilligt överlevande, som det aldrig skulle falla in att skrika efter några, som blir offer för bönhörelsen. Låt de robusta i sina groggstolar klaga över att tecknen är för små för att synas. De kommer ändå aldrig på länge att bli tillräckligt stora, och när de blir så överskuggande att till och med de mest insynta lägger märke till dem, är allting sedan länge för sent. Men tänk om man redan i detta nu kunde låta ett hastigt uppflammande tecken genomskära näthinnorna på de oberörbara. Man kan inte förtänka honom om han, som alltid haft sin plats på städet, får lust att spela hammare. Han lämnar den långa bullrande perrongen och springer för första gången i sitt liv utan att aktge på anslaget förbjuden väg bakom godståget, mitt ut på den stora solbaddade bangården. Där står rykande, otåligt skälvande lok på spåren. Pärlband av kolstycken slingrar där kring skenornas halsar. Plötsligt tjuter ett expresståg bakom honom. Han slungas som kull bredvid spåret, och överstängt av vatten och snö, bedövad av julens dån, ligger han där länge sedan tåget passerat och lyssnar till knäppande växlar och vinet från elektriska lok som likt rasande tjurar störtar förbi honom. Med avund ser han järnvägsmännen obesvärat korsa spåren. Till själv hinner han inte väl sätta foten på en skena förrän ett gnistsprutande expresståg dyker upp i passet vid bangårdsändan. Och först när dimman kommer blå och mjuk och förkortar sikten vågar han ta chansen. Ett lok nästan klipper honom i benet, men ursinnigt springande räddar han sig in i ett av de stora magasin som kantar spårområdet. Där inne är tyst och stilla. Råttornas knaprande mot staplarna av trälårar och de tomma godsvagnarnas nervösa skälvande på magasinets stickspår när ett tåg viner förbi är allt som hörs. Han strövar omkring på den mörka, belamrade lastbryggan ett tag, och där han går blir det alldeles tyst. Men så fort han står stilla och dämpar andetagen börjar råttornas tänder igen. Det låter som när regnet plötsligt börjar falla över kålrotslandet. Så stöter hans fot i mörkret mot en plåttunna. Han lyser ner i den med en tändsticka. Han sticker ner ett finger, drar upp det och lyser på det. Några droppar av en glimmande, mörkt rubinröd färg faller från fingerspetsen ner tillbaka i den mörka tunnan. Det kommer någon utifrån och vrider om strömbrytaren och går sedan igen utan att ha upptäckt Helge Samson. Då förstår han att han inte kommer att få vara ensam länge till. Snabbt kränger han av sig rocken, knölar ihop den till ett bylte och doppar den i tunnan. Det blåser genom magasinet och lamporna i sina långa trådar från taket svänger ödsligt fram och åter. Och skuggorna av lador och vagnar rusar emot honom, hejdar sig, kastar sig på nytt emot honom. Med den röda rocken på händerna springer han över cementbryggan bort mot den första godsvagnen. Dropparna på cementen kryper långsamt som en röd mask med gråa ledringar efter honom på sin buk. Och han ska ge dem ett tecken, en jättestecken, som ska slunga deras blinda själar ner i den seende skräckens lava. På vagnens gavel, vänd mot magasinets ingångsport, målar han med penseln rocken ett mörkt rött kors. Dess långa armar tycks honom bläckfisklikt omfamna världen. Sen ligger han i skuggan bakom tunnan och hör dem alla komma. Snart ska någon skrika till. Friden ska sönderkramas av bläckfiskkorset. Allt fler ska smittas. Som en epidemi ska fasan sprida sig till hela magasinets folk. Och så händer ändå det som man har fruktat, men ännu inte vågat säga sig. Ingenting händer alls. De snabba tågen klyver mörkret utanför, och mörker liksom gnistrar in genom magasinets springor när de far förbi. Rymden genomskärs av gälla pilsignaler. Själv är han en sårbar måltavla. Dess spetsar tränger in i smärtans märg. Och skrikande måste han till slut fly ur sin tystnad. Tecknet! Tecknet! Skriker han rasande. Men bara med en slö förvåning i de sega ögonlocken ser lastarna honom springa och fortsätter att stapla apelsiner rektangulärt. Han löper i det femte spåret. Tåget och isen krasar hela tiden. Tåget under hans skrämda fötter, ensam. Tåget har han alltid varit, ensam med sin tåget, fruktan, ånger, spänning inför det som tåget aldrig kan hända. I att leva det att tåget vara så ohyggligt ensam att man tåget inte ens förmår att tåget smitta ner de friska tåget med sin sjukdom. Allting, tankar, hemliga signaler, blödande rop ur honom själv, vrids till bristande spiraler i nattexpressens isljus. På knä, detta djupa sabelhugg. Grön slår en hinna is sin jättebåge. Och allting är ju sedan plötsligt över.